Ögonkaster, en podd från Synskadades Riksförbund Göteborg.
Och det här är mars 2024 och nu är det påsk, så passar väl det här bra. Här hör vi då Judy Garland i bakgrunden med Easter Parade. Passar bra så här till påsk när ni förmodligen sitter och skalar ägg och fixar annat till påskbordet. Och vad ska vi ha på vårat påskbord här då på ögonkasten då? Jo, men vi har förutom ägg och sill och annat så har vi linat upp med ett fullmatat avsnitt. Och den här gången ska vi få träffa Erik Lönnroth igen och han kommer att ge oss del 2 i sin serie om nätverk och branschföreningar inom SRF. Och den här gången så ska vi få veta lite mer om vad en branschförening och ett nätverk är för något och hur man gör för om man vill bilda ett sådant. Och sen ska vi få följa med Helene på en påskfika som var på kansliet där i veckan. Och det låter mycket trevligt, kan jag lova. Och sen så ska vi få träffa ombudsmännen och de spekulerar en stund. Och efter dem så kommer en ny punkt på ögonkasten. Och den här punkten kommer att dyka upp lite då och då. Och vi kallar den för porträttet. Och idag så ska vi få träffa State Lycke som är trubadur och författare och kulturarbetare i mångt och mycket. Honom ska vi få möta här och han ska få berätta lite om vem han är. Och vi ska få höra om ett musikprojekt som han precis håller på att färdigställa. Och en annan ny punkt på ögonkasten har Tor fixat till här. Vi har ersatt månadens ljud med lite musiktips istället. Så Tor kommer här att tipsa om en artist eller grupp som han tycker är intressant att lyssna på. Och sen att tekniktipset på slutet där vi kommer att prata lite om BankID och lite andra nyheter som har dykt upp under mars månad här. Så häng med oss så kör vi så det ryker och vi börjar med att hälsa på hos kansliet och aktivitetstipsen.
Aktivitetstipset med Karin och jag har idag med mig Liselott som är syntolk här. Hej Liselott!
Hej!
Kul att du är med oss.
Ja, jättekul att jag fick vara med.
Ja, vi ska prata lite grann om en barnteater som vi ska ha i april. Men jag tänkte du kunde få börja lite grann med, vad gör man som syntolk?
Ja, som syntolk så berättar jag det som syns men inte hörs för deltagare i publiken som kan behöva det. Det kan ju vara personer med en synnedsättning, en blindhet, men det skulle ju också kunna vara andra personer som av olika anledningar behöver lite stöd i att uppfatta vad som händer.
Mm. Kan du ge ett exempel på hur man syntolkar någonting som händer?
Till exempel om vi pratar om syntolkning på en teater så kan det ju till exempel vara vem som kommer in och vem som går ut. Att man vet att nu sprang Lisa ut i trädgården eller nu kom Anna in eller sådana saker är ju viktigt att veta. Eller om någon har ett speciellt ansiktsuttryck som alla skrattar åt, då är det viktigt att jag berättar vad är det som är så roligt med den här situationen så att publiken också får skratta på samma ställe.
Ja, men gud, vilket viktigt jobb ändå. Att så här. Men är det bara på teatrar?
Nej, syntolk kan ju vara med överallt egentligen. Till exempel vid bussresor, man berättar vad som sker utanför fönstret när man utåker. För det är ju också en del av semestern att det inte slutar precis vid fönsterrutan. Det kan vara sån vardagssyntolkning. Jag hade en bekant en gång som berättade att hon gärna ville gå en promenad och få reda på alla valaffischerna som var inför valet. Det tyckte hon var spännande att få reda på. Och då syntolkade jag hur alla valaffischerna såg ut.
Ah, spännande.
Eller det kan vara egentligen alla situationer där man vill få reda på en helhetsupplevelse, även det som man missar när man inte kan se.
Tack för det. Mm. Men du ska ju syntolka en som heter Kråkan. Mm. En teaterföreställning på Masthuggsteatern, precis tvärs över gatan från vår medlemslokal. Det kommer vara den 28 april på en söndag. Och berätta lite grann, vad är dina tankar där? Vad kan barnen förvänta sig? Barn 4-9 år som kanske går på sin första syntolkade teater.
Mm, jättekul att få möjlighet att göra det här. Och jag tänker också, spännande för barn att få gå på teater. Det är ju många som inte gör idag. Man kanske lyssnar på, tittar på tv och lyssnar på radion och sådär. Men just att få gå på teater är ju jättespännande för alla barn. Mm. Och då, det är ju en föreställning om, jag tror den är ungefär på 45 minuter.
Mm.
Och då kommer barnen att kunna få komma en stund innan och få uppleva det som finns med på scenen. Och det kanske vi återkommer till strax.
Mm.
Men teatern då får man lurar på sig. Så man har en, man kan sätta dem om halsen och så lyfter man upp dem och liksom sätter in dem i öronen. Och så kommer jag att prata och berätta det som syns men som inte hörs. Till exempel vad de gör på scenen, om det kommer in några extra figurer och vad förklarar. Så att de hänger med i historien. Och det kan ju även deras föräldrar också få lyssna, eller om man har ett syskon eller en kompis med sig, så kan alla få ha lurar och lyssna. För vi har väl gott om dem.
Jajamän, det har vi. Det finns ingen sån begränsning.
Nej, det är toppen. Ska jag berätta om touchtouren redan nu, tycker du? Eller?
Ja, men det tycker jag. Nu har vi redan hintat lite om den. Så.
Ja, men precis. Då kör vi på det. Jo, i vanliga fall om du besöker en teater och ska få den syntolkad, så brukar alltid syntolken ge en introduktion. Mm. Ett intro före. Publiken brukar få komma in en stund innan. Så får man sina lurar och så berättar syntolken om sånt man behöver veta innan föreställningen börjar. Hur ser scenen ut? Hur många skådespelare är det? För den vuxna publiken berättar vi ofta vad skådespelarna heter. Om de har varit med i andra kända föreställningar. Vem som har regisserat och gjort kostym och sådär.
Mm.
För barn kanske vi inte berättar så mycket om det runt omkring. Utan mera kring själva skådespelarna och vad de har på sig och så. Och lite vad historien handlar om.
Mm.
Utan att avslöja för mycket. För det ska också vara en överraskning att få gå på teatern. Men samtidigt så kan det vara skönt att inte få för mycket överraskningar.
Mm.
Som till exempel om skådespelarna säger, nu kommer det en fågel inflygande här. Då börjar jag ju veta att det inte händer på riktigt. Mm. Utan att jag vet att det här är på låtsas. Vi leker liksom nu. Touch Tour var vi inne på. Då kommer de en stund innan.
Mm.
Och då har personalen på teatern förberett sitt material, sin rekvisita, som de visar upp. Som i den här föreställningen till exempel. Kanske inte ska avslöja för mycket, för det ska vara spännande.
Mm. Lite nyfikenhet får man.
Men som till exempel har de en rullstol.
Mm.
Och är man ett barn som inte har sett eller någon gång, så kanske man inte vet vad en rullstol är riktigt. Man kan ha hört ordet, men man kanske inte vet riktigt vad är en rullstol, hur fungerar den.
Mm.
Då kan man få känna på de stora hjulen. Man kanske kan få provsitta den och förstå att ja, det här är en sån som man åker i om man inte kan använda sina ben till exempel.
Mm.
Och även om det är något speciellt, någon rekvisita som man använder, som man förvandlar till någonting, så kan man visa det och få känna på den och förstå, jaha, nu håller det här på att bli någonting annat. Då vet jag det när syntolken berättar att nu är dockan en vad det kan vara. Alltså att det händer ju så mycket i teater som man liksom inte riktigt kanske, alltså man behöver få förklarat för att förstå vad som händer.
Mm.
Så då får publiken, barnen med sina föräldrar och syskon, komma en liten stund innan alla andra kommer in och få upptäcka det här i lugn och ro. Och så berättar jag och så får man känna och titta på sakerna.
Mm. För just Kråkan då, så kommer det vara samling 12.15. Men 12.30 så kommer det vara den här touchtouren.
Mm.
För klockan 1 så börjar teatern.
Ja, precis.
Med spännande.
Mm.
Och det är då som sagt den 28 april. Sista anmälningsdag är 24 april. Och för barnen kostar det 40 kronor. För vuxna kostar det 140 kronor. Och det är, vi har många biljetter, så det är bara att anmäla sig. Alla är jättevälkomna. Eller hur, Liselott?
Ja,
du vill träffa jättemånga barn.
Jag vill jättegärna att det kommer många barn. Det skulle vara så roligt. Verkligen.
Men jättetack, Liselott.
Tack.
I ett kallt men ändå begynnande vårigt Göteborg så träffar jag Niklas Mattsson. Och jag tänkte som en liten introduktion till den här serien som vi har tänkt ha i ögonkasten kring nätverk och branschorganisationer, så skulle jag gärna vilja höra, vad är branschorganisationer och nätverk inom SRF och vad fyller de för funktion, Niklas?
Ja, vad de är, det är ju, branschföreningarna är ju olika föreningar då som samlas utifrån antingen diagnos eller intresse, eller finns ju också de här som är språk, alltså vi har ett arabiskt talande och persisk och så, så det är lite olika typer av nätverk som finns. Och sen har vi också en del, ett par nätverk som man samlas utifrån, ja, intresse, eller som det ena då, nätverket, då är det ju synsvag perspektiv, att lyfta de frågorna och de perspektiven lite extra.
Ja, jag tänkte egentligen att vi ska hoppa över till Robert som ska berätta ytterligare lite. Men nu har du varit med på en träff där Lonföreningen har träffats i Göteborg. Är det något som liksom sticker ut så där när man är på en sån här träff gentemot många andra grejer du är med på?
Ja, men det kan man väl säga att just på Lon här, eller den här typen, så pratar man ju mycket om den diagnos man har. Och nu var det ju en läkare som var här och pratade om forskning och sånt här. Så att det är ju jättespännande att det finns den här typen av samtal där man pratar om, ja, finns det någon läkemedel, finns det någon, vad man kan göra
specifikt för just den här diagnosen.
Precis, så att det tycker jag är fascinerande.
Tack, Niklas. Då går vi över till Robban i studion.
I studion sitter vi ju kanske inte riktigt, utan vi sitter väl framför varsin dator. Eller vart sitter du någonstans, Robban?
Ja, men precis. Jag sitter i Enskede på kansliet, på Rikskansliet i Stockholm sitter jag.
Härligt. Och ja, Robban säger jag lite slarvigt. Jag vet inte, är det okej om vi i ögonkasten framöver här kan kalla dig för Robban? Och vad är det du heter egentligen?
Ja, men absolut, självklart. Jag är Robert Lindblom heter jag och jobbar här på Rikskansliet. Men Robban går jättebra. Säger man Robert så tror jag att jag har gjort något fel och föräldrarna ska skälla ut mig. Så att det blir jättebra.
Härligt. Vet du vad, Robban? Jag vet ju att du har ju en liten speciell, unik koppling till just SRF Göteborg. Det är ju väldigt ofta så här nämligen att när våra medlemmar ringer in och ska anmäla sig till olika aktiviteter och så här, så kommer de till vår kära Helen. Och av någon anledning så kan ju Helen aldrig sluta prata om sin fantastiska svärson. Och det råkar väl vara du, eller hur?
Ja, men det stämmer. Ja, men det är kul att höra att det är där jag marknadsför mig för också. Så ja, det är kul att höra.
Hon liksom pratar knappt om aktiviteterna längre, utan många ringer in och klagar mer eller mindre att de får liksom bara höra om denna Robban och ja, allt som är på gång.
Ja, det är bra, då ja, kan det... vi skippa presentationen här då känner alla mig redan.
Exakt. Du, har du lust att berätta lite mer om din roll inom SRF då? Vad är det du sysslar med?
Ja, jag jobbar ju dels med, min största del är väl egentligen just nu med medlems- och funktionärsutbildningen, programmet vi har här i SRF som drar igång nu. Men sen så har jag även en del som är om medlemsengagemang som har med nätverk, intressegrupper och branschföreningar att göra.
Precis, och det är ju framförallt då det senare här som vi tänkte vi ska djupdyka i lite grann nu då. Vi kanske får återkomma även till den första delen, det lät ju också intressant. Men vet du vad, vi har ju då lite fått höra Niklas Mattsson, förbundsordförande här inledningsvis, beskriva liksom vad nätverk eller branschorganisationer är för någonting. Är det något du skulle vilja komplettera i den bilden, är det något du tycker att han missar eller som vi kanske borde nämna?
Ja, det som kan vara värt att nämna är väl just att de är rikstäckande, de här nätverken, intressegrupperna och branschföreningarna. Det här är inte geografiskt som kanske ett distrikt eller en lokalförening är. Sen skiljer det sig lite emellan just nätverk och branschföreningar att... Ja, branschföreningar är ju jämte ett distrikt om man säger så. De får ju skicka medlemmar till organisationsråd och kongress och annat, så har en styrelse och lite mer så, ett mer föreningsarbete, medan ett nätverk är lite friare så sätt att arbeta på. Som sagt, vad som Niklas beskriver också, att det kan vara mer kanske ett intresse, till exempel om man är synskadad och gillar att skriva och vill hitta flera personer som gillar samma, har samma intresse helt enkelt, men kanske inte har dem i sin närhet, så är det här ett fantastiskt sätt att hitta fler med samma intresse så för våra medlemmar i SRF. Eller om man gillar att fjällvandra till exempel och har en synnedsättning men vill prata mer med likasinnande om det, så kan det vara ett jättebra sätt.
Härligt. Du, jag kan säga så här, nu sitter jag i, just idag när vi spelar in här, så sitter jag i ett snöigt Göteborg, så det fjällvandring, det behöver jag inte ens tänka på. Det räcker att liksom snöra på sig skorna och
precis, kan snöskovandring kanske är nya intressegruppen. Ja.
Men du, om vi ska börja bara med att rabbla då, vilka är då nätverken? Vilka finns inom SRF? Kan vi börja med nätverken kanske?
Mm, absolut. I SRF har vi nätverket för synsvaga, det som Niklas nämnde tidigare, just med synsvageperspektivet. Och sen så har vi ett nätverk för personer med flerfunktionsnedsättningar. Yes.
Och sen ja, branschorganisationen då, för det är de som sagt som är lite mer av egna föreningar då helt enkelt. Jag vet ju att vi kan börja med de här Lone Eye Society, för de har vi ju precis fått lära känna i ett tidigare inslag. Men vad har vi mer för branschorganisationer?
Precis, vi har ju de som är mer inom kanske diagnoser så liksom. Då har vi Lone, vi har Aniridi Sverige. Vi har branschföreningen Svenska NCL-föreningen. Och sen så har vi Svenska RP-föreningen.
Och sen har vi även då ett antal branschorganisationer kopplade till språk och kanske då geografisk härkomst om man då så säger. Vilka har vi där?
Där har vi synskadade kurder i Sverige. Just det. Vi har synskadade öst- och centraleuropeer. Vi har även för arabisktalande synskadade i Sverige och persisktalande synskadade i Sverige.
Just det, och då vet jag ju framförallt att arabisktalande är ett starkt fäste i Göteborg. Det är väldigt många aktiviteter och liknande.
Precis.
Och sen så har vi de som vi kanske kan kategorisera som lite mer kopplat till då specifika intressen eller hobby som man så säger. Vilka är det då vi har?
Då har vi Sveriges synskadade schackförbund. Vi har synskadade konstnärer och konsthantverkares förening, SKKF. Och sen så har vi sällskapet seglare med synnedsättning, som kallas SMS.
Om jag och våra lyssnare nu då skulle vilja engagera mig eller oss eller vara med på någon träff eller sådär ja, för något av branschorganisationen eller nätverken. Hur beter jag mig då? Hur går jag tillväga, Robban?
Men om man vill gå med i ett nätverk eller branschförening eller få reda på vilka som finns eller vad de gör, så skulle jag rekommendera att man går in på srf.nu, alltså vår hemsida, och där klickar sig fram till om oss, organisation, och därunder finns både läsa mer om branschföreningar och nätverk och intressegrupper. Och även kanske hur man startar upp ett nätverk eller så, eller en branschförening om man är intresserad av det.
Härligt. Ja, vi tänkte ju nu då i kommande avsnitt här att vi kommer göra liksom lite djupdykningar i några av de olika branschorganisationen och nätverken. Och då kommer ju även kanske lite mer specifika kontaktuppgifter att komma då. Men om vi säger så här då, om jag liksom saknar något speciellt nätverk, jag har redan nämnt fjäll, vad sa vi, snöskointressenternas branschorganisation eller sådär. Hur gör man då?
Ja, antingen så går man in det nämnde tidigare så kan man hitta vart man hör av sig. Men man kan också höra av sig direkt till mig här på robert.lindblom@srf.nu eller ringa mig på 08 39 91 91. Så tar vi det därifrån och kollar vidare på vad som man kan göra helt enkelt.
Vi hoppas ju att ni hänger med och lyssnar på de kommande avsnitten. Där det alltså kommer komma lite mer djupdykningar kring våra branschorganisationer och nätverk. Vi tackar väl för denna gången då, Robban, eller vad säger du?
Gör vi. Tackar, tackar.
Tack.
Ögonkasten.
Här kommer Helene med ett inslag från våran påskfika som vi har för våra medlemmar idag, som är tisdag den 26 mars. Och som ni hör här i bakgrunden så är det ett glatt gäng som fikar. Vi har fikat och haft en liten tipspromenad. Och den har vunnits av Leif som har fått en liten vinst. Han hade alla rätt, 10 rätt, och gissade ganska nära på utslagsfrågan, som var hur många ägg det var i en burk. Och det var 40 och han hade gissat på 45. Så det var en väldigt bra gissning. Nu kommer jag att gå in här till medlemmarna och se om det är någon som har lust att säga någonting. Här är det livat. Idag har vi 12 medlemmar som är här. Och så är vi lite personal inne. Så alla sitter nu i medlemsrummet runt borden här och har fått en god påsktårta och lite kakor och mycket påskgodis.
Jättegod.
Det finns lite kvar.
Och, ja, det är full mun, så han kan inte svara på när man går.
Nu går jag till Kjell här. Kjell, var du nöjd med tårtan idag?
Jag var väldigt nöjd med tårtan idag. Även kakorna.
Och påskgodiset?
Yes!
Kjell är väldigt nöjd med godis och kakor och allting. Och Ingvar sitter här ett hörn också. Är du också nöjd med dagen, Ingvar?
Jag är så belåten, ja.
Härligt. Ja, det finns mycket att välja på här idag. Och Mirjana sitter här också. Är du nöjd med postfika?
Ja, men...
Ja, men du tog ingen tårta. Du var så duktig och avstod.
Ja, jag har provat kakor.
Ja, du åt lite kakor istället.
Ja,
ja. Men så här är så trevligt idag och... Alla känns nöjda och glada.
Ombudsmännen spekulerar.
Hej och välkommen till Ombudsmännen spekulerar. Idag är det 19 mars. Och jag som pratar heter som vanligt Jenny Bramstång. Och bredvid mig har jag...
Malin Pettersson.
Hur bra det är.
Jajamän, halva mars har gått. Ja, värmen har inte anlänt, men... Men vi börjar bli lite varma i kläderna, ja. Har vi kommit fram till.
Ja, nu har vi ju liksom dansat runt i alla arbetsgrupper här nu, de som vi fick efter Erik. Och fått igång arbetet för året, och det känns helt fantastiskt kul. Så att nu är vi på gång.
Jajamän.
Vad har hänt sen sist då, egentligen?
Ja, då har vi haft möten med alla våra arbetsgrupper, och det har rullat på och... Där, och sen har du, Jenny, varit på lite samrådsmöten och vi kämpar på med våra frågor i olika forum.
Jag hade möte med tillgänglighetsgruppen, den fysiska tillgängligheten, och det var bra för då hade jag med mig lite på fötterna när jag skulle in på samverkansmöte angående tillgänglighet i Göteborgs stad. Och vem satt inte där om inte Erik Lundroth, vår gamla kollega, minsann. Då satt han lite grann på andra sidan staketet, kan man säga. Men det var ett väldigt bra möte och väldigt lärorikt. Det som slog mig igen, som jag kanske inte var främmande för, det var det här med hur mycket det som kan hamna mellan stolarna när det gäller Västtrafik och Göteborgs stad. Mm. Och det här är ju inget nytt när man har jobbat med färdtjänstfrågor och så ett tag heller. Vad är kommunens ansvar? Vad är Västtrafiks ansvarsområde? Mm. Så att det kom upp lite grann och det började med diskussioner om tillgängliga busshållplatser och vad det är som de olika aktörerna ansvarar för då. Men det är spännande. Många människor inblandade. Och då tog förvaltningen, de kritiserade sig själva för att det kan vara svårt om man som medborgare eller förening då ska försöka hitta vem som är ansvarig. Mm. Först ska man hitta rätt avdelning och sen ska man hitta rätt person och sådär. Men det är tur att vi är små detektiver.
Jajamän!
Vi känner några pinsar nu då. Ja, men det var ett bra och intressant möte det med. Och sen har jag varit iväg. Rehabgruppen hade vi ju tillsammans träffat med du och jag.
Jajamän, den delar vi lite på.
Och det tycker jag är bra, för det är ett stort område. Och då fick jag ju åka iväg med de övriga representanterna i vår region, de andra ombudsmännen, och åka på ett regionalt samverkansråd med synverksamheten. Det var intressant också. Jag tänker att vi kommer ju nämna vårt nyhetsbrev längre fram, men vi kommer nog nämna lite djupare information om vad som behandlades och sådär i vårt nyhetsbrev som kommer snart.
Och sen hade jag möte med digitala tillgängligheten och den arbetsgruppen igår kväll. Då diskuterade vi lite kring det här spännande ämnet med AI och dess framtid. Ja. Men det är spännande. Det är ju en framtid som kan gynna oss synskadade väldigt mycket. Men det gäller ju att det blir kvalitet där också. Och att liksom att tillgänglighetsperspektivet hänger med. Och även trygghet och liksom att det blir bra kvalitet i den, liksom, för att det ska funka för oss. Så jättespännande, mycket potential. Men det gäller att vara på hugget och följa det ordentligt, liksom. Men jättespännande. Och sen är det mycket fokus på digitaliseringsprojektet, såklart. Och det tickar på framåt. Och det är många som har intressant med sig. Det är jätteroligt. Och det går fortfarande jättefint att höra av sig till mig om man vill veta mer. Eller om man vill intressanmäla sig där. Och sen kan jag väl nämna att ikväll ska jag vara med på en studiecirkel som anordnas av Funktionsrätt här i Göteborg, där vi diskuterar FNs granskning av Sverige gällande hur vi uppfyller konventionen för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Jättespännande. Och jag har ju bakgrund av att ha studerat mänskliga rättigheter. Så jag tycker det här är jättespännande. Och det är ett väldigt viktigt arbete. Och just att nu har den här granskningen kommit här i förra veckan. Så att nu ska vi kika igenom den tillsammans ikväll. Och där kommer det också lite mer information här i kommande nyhetsbrev.
Och jag tänker att det blir ett väldigt bra verktyg för oss ombudsmän att kunna ha den här argumentationen. Att det är viktigt att man i alla fall i allra minsta fall ser till att man följer konventionen. Lagen förstås. I olika sammanhang.
Jajamän. Och där kan vi ju säga nu avslutningsvis att vi snickrar på ett nyhetsbrev. Första för i år. Ett intressepolitiskt sådant. Så där kommer det en liten fördjupning i de olika delarna vi jobbar med. Och det kommer ut här under lagom tills vi ska till Blåkulla. Kan man ta med sig lite läsning dit, ja.
Just det. När det gäller färdtjänsten, för vi hade möte igår med färdtjänstgruppen, så kommer det tas upp lite grann i nyhetsbrevet också om att vinden som blåser nu, det är färdtjänsttaxorna i våra kranskommuner. Vi har precis tittat igenom vår lilla rapport som vi gjorde som ett projekt under förra året, där vi jämför kranskommunernas verklighet när det gäller färdtjänsten, att det skiljer sig åt på vissa viktiga områden. Men det som en sak som gemensamt är att det börjar bli förbaskat dyrt, rent ut sagt, att åka färdtjänst. Framförallt om man ska åka över kommungränser då. Och frågan är, vad är en rimlig kostnad? Så det puttrar lite här och där när det gäller det. Så det kommer att tas upp i nyhetsbrevet också.
Mm. Toppen.
Ja, men då... Snart är det påsk som sagt.
Jajamän.
Jag känner att vi kan önska glad påsk.
Ja, det tycker jag verkligen.
Hörs vi igen.
Aha.
Mm.
Ta hand om er. Mm. Glad påsk.
Hej
hej. Hejdå.
Ögonkasten.
Och nu är det dags för en ny punkt på ögonkasten. Och det är porträttet. Och idag så ska vi få träffa en trubadur, författare och kulturarbetare. Och många av er känner nog igen hans röst. Och kanske känner till lite vad han har skapat för böcker och musik och så. Men vem är han egentligen? Ja, idag så ska vi få träffa State Lycke. Som kommer att få berätta lite grann om vem han är och vad han håller på med just nu för projekt. Välkommen till Ögonkasten, State.
Tack så jättemycket.
Och State Lycke heter du. Vem är State då?
Ja, State Lycke är väl, precis som du sa, i själ och hjärta musiker och författare. Men jag är även mångsysslare inom kulturarbete. Utbildad pedagog, jobbat i skolan i 20 år, utbildad en gång till församlingspedagog, jobbar nu i Sankt Johanneskyrkan i Stadsmissionen och kommer väl efter årsmötet i april att springa en hel del i SRFs kontor och korridorer för att jag blir väl invald i styrelsen också. Jag tänkte ge detta några år också om mitt liv och min engagemang.
Och du är ju synskadad idag. Har du varit synskadad hela livet eller är du nysynskadad?
Jag är född med detta. Så att jag är född blind på ena ögat. Och så säger läkaren att jag ser mindre än 10% och vad det betyder. Det har jag ingen aning om. Folk tycker det är jättekonstigt när jag rör mig att du ser inte ut som du är synskadad. Nej, men jag slår mig en hel del. Kan jag säga.
Ja, man gör det. Det gör man. Jajamän.
Mm.
Och hur kom du in på det här med musik och författarskapet då?
Ja, musik minns jag att när jag var 9 år så brukade jag lura av grannungarnas veckopeng genom att tvinga dem att stoppa in en slant i jukeboxen och så gav de mig sina pengar och så sjöng jag för dem. Så att jag tror jag hade någon musiknerv redan från början och sen hade vi en underbar, snäll, lätt alkoholiserad finne som bodde i gatan där jag bodde där vi fick sitta och spela schack och saft och bullar och så satt han och bläddrade med sina vinylskivor och försökte få oss att förstå att musik var bra grejer och så hörde jag Status Quo och det var bara yeah, det där vill jag ägna livet åt. Så det kom tidigt med musiken. Och författarskapet har väl mer att göra med att jag jobbade i Biskopsgården i ganska socioekonomiskt utsatt område och hade många samtal med elever som var lite deppiga över livet och tänkte att det kommer gå dåligt för mig för jag bor i förorten och livet är jobbigt i himmel och helvete och jag kommer aldrig hitta någon som älskar mig. Och då ville jag trösta dem lite och säga att ja, det behöver inte gå dåligt för dig för att du bor i förorten. Och himmel och helvete, det kallas för pubertet. Så är det att vara tonåring och jo då, du kommer hitta någon som älskar dig också, tids nog. Förmodligen flera stycken. Men så var det en elev som blev lite ilsk på mig och sa, vad vet du om detta? För att han tyckte att jag satt där i min lilla kavaj och bodde i en liten villa, vilket jag gjorde då, som han säkert hade uttryckt om han hade haft orden för att där sitter du i din trygga medelklasstillvaro och talar om hur vi har det i förorten. Och då sa jag det till honom att hur ni har det i förorten idag, det vet inte jag. Alltså, inte alltså hur det är att vara tonåring, men jag vet faktiskt en hel del om hur det är att vara tonåring och utkastad i ingenting. För jag hade ganska tuffa år i tonåren och jag drog hemifrån kort och gott och det var ingen som efterlyste mig. Så jag har bott lite på gator och torg och rivningskåkar och sovit på femmans golf. Så jag tänkte, det här skulle jag vilja berätta för eleverna, men inte så där snabbt innan nästa mattelektion. Så fick jag den här idén att de gillar ju inte att läsa böcker, men tänk om den här läraren som de tycker om skriver en bok, då kanske de läser den. Så det började med att jag skulle skriva en ungdomsbok som skulle ge ungdomarna tro, hopp och kärlek.
Jobbar du med ungdomar och så idag också?
Nej, jag gör ju inte det. Tanken var ju att jag skulle utbilda mig till församlingspedagog så jag kunde få lov att fortsätta jobba med ungdomar fast inte i skolans värld där jag ska bedöma dem och betygsätta dem, utan jag ville vara med och skapa mötesplatser där man avslappnat fick lov att vara sig själv och ja, träda fram som den man är och bli tagen på allvar med det. Men sen ville slumpen att jag hamnade i Johanneskyrkan istället, och där har vi ju inte personer under 20 år eftersom vi jobbar med människor som vill lämna ett missbruk eller som behöver stöttning i psykisk sjukdom eller hemlöshet, frågor eller fattigdom. Så att det är inte riktigt en miljö för ungdomar. Så att det blev inte så. Nu hamnade jag här istället. Jag träffar däremot ungdomar när de kommer på konfirmandbesök och när jag föreläser om vår verksamhet i gymnasieskolor. Så att det är roligt att jag fortfarande har viss kontakt med dem.
Hur tror du det är i förorten idag jämfört med då? Är det någon skillnad?
Det är ju lite tuffare i så mått att när jag var liten så var det inga problem. Vi visste väl att det fanns klassklyftor, det hade vi ju med oss. För våra pappor hade blåa tensonjackor och så hade de svarta axelremsväskor. Och så åkte de och jobbade på SKF, Volvo och Arendal. Men det var okej. Och så åkte vi och badade i Delsjön och då tog vi femmans spårvagn och så åkte vi genom Örgryte och så tittade vi där och pekade och sa, titta, de där villorna kostar 1 miljon, de kommer vi aldrig att bo i. Men det var inget som störde oss, vi visste att vi sköter grundskolan och så går vi lite på gymnasiet och sen får vi jobb och sen blir livet bra ändå. Riktigt så känner inte alla i förorten idag. Idag har vi 60% av de som jobbar heltid i förorterna är working poor. De är fattiga likförbaskat fastän de gör rätt för sig och jobbar och sliter. Så var det inte då. Min pappas Volvo-lön räckte för att försörja en fru och 2 barn.
Mm. Och musik och författarskap, det fortsätter du med?
Ja.
Glatt, förstår jag.
Ja, absolut. Mm. Det blev coverband och sen blev det trubadur och sen blev det att skriva egna låtar och ge ut skivor. Och nu har jag ju förmånen att ha gitarren som verktyg, för jag jobbar ju mångt och mycket som musikpedagog. Fastän det står församlingspedagog i anställningsbeviset, så jag har ju det enorma nöjet att få lov att jobba med musik. Och fortsätter med det vid sidan av och tycker det är jätteroligt att skriva låtar och hjälpa andra att skriva låtar och... Så där, jag vet inte vad jag skulle göra istället. Då skriver jag böcker om jag inte skriver låtar. Men om man inte gjorde det, då vet jag inte vad jag skulle göra.
Och då kommer ju frågan, har du något projekt på gång nu?
Jajamensan. Nu ligger en skivan Kärlek, bröd och vin färdiginspelad och mastrad på en USB-sticka. Och så har jag fått skivomslaget skannat av ett tryckeri och skickat på WeTransfer. Och så nu ska jag försöka lära mig, vad är WeTransfer för någonting? För nu kommer vi till den där biten att den ska omvandlas till någon slags CD-skiva som ska tryckas upp. Jag älskar inte datorer, så nu har jag några jobbiga veckor framför mig. Det är roligt att skriva musik, det är roligt att spela in musik. Att mångfaldiga till skiva och få ut på nätet är inte riktigt lika roligt, för jag kan inte. Jag vet inte hur man gör. Men jag får lära mig.
Ja. Mm. Kommer den att finnas på de populära strömningstjänsterna också?
Nej, jag har en ganska taskig relation till Spotify faktiskt. Men mina synskadade vänner ska få min bok, En trubadurs bekännelser, som ljudbok i någon form. Det har jag lovat att lösa, så att de som inte kan läsa svartskrift ska ha tillgång till den. Och då kan det hända att jag kanske bjuder på skivan på något sätt också. Det lutar väl åt YouTube, eftersom jag själv tycker det är kul att använda YouTube.
Ja, det finns ju många tjänster. Ja, Spotify och Tidal och Apple Music och alla sådana.
Ja. Mm. Jag är så gammaldags att jag lyssnar på vinylskivor.
Det gör jag med. Mm. Men bokprojekt då? Du nämnde En trubadurs bekännelser här. Är det också en ny bok som är på gång?
Ja, den är egentligen utgiven en gång, men den är på gång i så mått att den ska göras färdigt så som den var tänkt från början. Den grundar sig i att min dotter frågade, pappa, hur är det egentligen att vara trubadur? Ja, jag vet väl att du spelar och sjunger på fester och så, men hur är det egentligen? Och jag vet ju att hon ställde den frågan utifrån att hon själv har vissa musikambitioner. Så jag skulle skriva en liten sån här, du vet, mina memoarer utifrån en trubadurs perspektiv. Som jag satt där och skrev så kom jag ju på det att, men jag är ju inte bara trubadur, utan jag är faktiskt synskadad trubadur. Alltså, min synskada har ju påverkat min musikkarriär på olika sätt. Och det är rätt många härliga, dråpliga historier. Man har upptäckt motstånd från samhället som behöver sägas, fördomar som behöver lyftas upp. Så helt plötsligt hade jag skrivit en bok om livet som synskadad trubadur och kände att den här kanske någon mer än min dotter och min son ska läsa. Så jag gav ut den och så gick jag vidare. Så man kan ju bli arg om man hör hur politiken gör mot funktionshindrade idag, men då tänker jag att ilska ska man göra om till någon slags kreativ energi. Så kommer på att om jag nu är musiker och är van att stå på en scen, så kanske det är min plikt att använda det till någonting bra. Så då fick jag en idé, gör en föreställning som också heter En trubadurs bekännelser, där du går ut och berättar om hur det är att vara synskadad. Och det är ju, tänkte jag utifrån det här, att om jag sätter upp en lapp på Folkets hus och säger hej, jag har en föreläsning om hur jobbigt det är att vara synskadad, så tror jag inte att någon kommer, för det låter så fruktansvärt tråkigt. Men om jag säger hej, kom på en trubadurföreställning där du får följa med den synskadade trubaduren State Lycke ut på turné och ta del av vad som kan hända innan, under och efter konserten, framför, på och bakom scen, och så lovar jag att de ska få skratta och sjunga med och så ska vi ha riktigt kul tillsammans, då kommer de. Och sen skrattar vi. Och sen sjunger vi. Och sen efteråt så kommer de på, men vänta lite, vad sa han där om färdtjänsten? Blev han avlämnad mitt ute i spenaten i Hällesåker? Så kan det väl för hälsen inte vara? Nej, just det. Vill du hjälpa till att skapa ett trevligare samhälle? Så den har blivit mitt stora projekt. Och nu när det lutar åt ett styrelseuppdrag i SRF, så tänkte jag, det där var inte riktigt färdiggjort. Så jag fyller på med några kapitel till. Se till och läser in den så den blir ljudbok, och så ser jag till och övar färdigt föreställningen. Jag har gjort den ett par gånger till, men jag tänkte jag skulle göra den lite mer. Så det blir mitt sätt att bedriva påverkansarbete med hjälp av kulturen.
Nu vet vi ju vem du är och vad du gör. Men hur ser du ut då? Vill du beskriva dig själv?
Jag tycker det är en jätterolig fråga, eftersom jag alltid brukar skylla på att jag har inget bildseende. Skulle du fråga mig vad det är för färg på tapeterna hemma hos mig, så blir svaret, jag vet inte. Jag känner inte, men okej, jag har alltid keps på mig om jag inte har cowboyhatten, för den tar jag på mig när jag spelar country och blues. Annars så går jag alltid omkring med en keps. Jag har någon slags glasögon som jag fått från synverksamheten som ska skära bort lite ljus. Jag är nog lite lätt orakad runt mustaschen och hakspetsen, men i övrigt välrakad. Och så tycker jag att det är alldeles för dyrt att klippa sig, så jag har håret i lång hästsvans. Och så upptäcker jag att jag fortfarande går omkring i samma blå jeans och gärna samma jeansskjorta och ska snart köpa boots också, som jag hade när jag var 25. Varför ändra stil när man kan bli modern en gång var 20 år?
Jättekul att ha dig med, State, och vi önskar ju all lycka med din musik och bokproduktion och allt annat som du kommer att ge dig på i framtiden.
Tack så mycket. Hoppas jag att vi ses där ute.
Det gör vi alldeles säkert.
Älvorna dansar i skymningens ljus, vandrar hemåt i natten i ett stilla lyckorus. Är så lycklig att jag lever det liv som är här. Jag har inget mer jag önskar, jag har allt det jag begär. Jag bara får vara en vän som ser dig, bara får vara en vän som ger dig, bara får vara en vän som ser. Låt mig få sitta bredvid dig när du skrattar och ler.
Och där fick vi ett litet smakprov på State Lyckes kommande skiva. Och vi får anledning att återkomma till den längre fram här i ögonkasten när den är släppt sen. Och berätta vad ni kan köpa den någonstans. Och nu blir det mera musik. Vi lämnar över mikrofonen till Tor.
Hej allihop. Tor här igen. Med en liten annorlunda sak. Jag har ju tidigare gjort inslaget Månadens ljud i den här podden. Men Nu så vill jag testa något annorlunda. Musiktipset, där jag varje månad pratar om en artist eller ett musikalbum som jag kan rekommendera att man lyssnar på. Och det kan vara alla möjliga olika genrer, olika typer av musik. Det finns inte så mycket regler här. Inte än så länge i alla fall. Därför tänkte jag börja med ett band, en musikgrupp som jag har gillat i några år nu, som jag kan rekommendera att ni lyssnar in. De kallar sig för The Midnight och består av två stycken personer. En person som heter Tyler Lyle som bor i Atlanta i USA som sjunger, och en annan person som producerar musiken som heter Tim McEwen som bor i Los Angeles. De bildades 2012 då de hjälpte till att skriva musik för andra artister, och de gillade 80-tals musik. De gör musik i en genre som kallas för synthwave eller retrowave, som bygger på att man gör syntmusik som låter som 80-tals musik. Och ja, det finns rätt många som har provat det här de senaste åren, men The Midnight tycker jag är en av de bästa grupperna i den här genren. Och sen har de ju andra instrument också, inte bara syntar, de har gitarr och ibland till och med sådana saker som saxofon. Och ja, de kommer sitt första album, eller EP rättare sagt, 2014, som hette Days of Thunder. Den låten som jag först hörde med dem, några år senare tror jag det var. Det var en låt som finns på den här EP:n som är rätt dansant, som heter We Move Forward. Jag kan tyvärr inte spela hela låtar i den här podden, men här är en liten snutt av den. Jag är rätt säker på att jag hörde den här låten på någon radiostation jag lyssnade på. Jag tror det var runt 2017 eller så. Jag kommer inte exakt ihåg, men någonstans där. Nu kommer jag inte ihåg exakt var jag hörde den, men jag gillade att den var lite så här vacker och lite ledsen, samtidigt som du hade det dansanta i den. Jag gillar annan sån musik med. Men sen började jag kolla in deras album. De, efter den här EP:n så släppte de ett album 2016 som heter Endless Summer. Och ja, nu fick jag lära mig vad det var för sorts musik de gjorde, eftersom det var väldigt mycket 80-tal. Och det kan man höra rätt mycket faktiskt i den här låten som jag tänker spela en liten snutt på. Det är The Midnight ihop med en sångerska som heter Nikki Floris, och låten heter Jason. Och ja, den har lite sax också i sig, saxofon alltså. Lyssna bara på en liten snutt av det här.
Jason, if you can escape
Ja, saxofon var det, ja. Jag är inte alltid inne på saxofon i musik. Tycker inte alltid att det fungerar. Och jag lyssnar inte alltid heller på 80-talsmusik. Men av någon anledning så gillar jag den här kombinationen. Och The Midnight, de släppte några fler EP-album. Ett som heter Nocturnal och ett som heter Kids. Och de släppte också ett fullängdsalbum 2020 som heter Monsters. Som också är rätt bra. Och deras senaste album som de släppte nu för 2 år sedan ungefär. Ja, det var 2022 tror jag det var. Det heter Heroes. Och jag gillar vissa låtar på den skivan för ljudbilden är ännu lite mer än vad den var tidigare. Trummorna är lite mer eko på, lite större ljud på allt. Och sen, ja, de gillar ju sina 80-tals inspirationsinfluenser också. Jag tänkte spela, avsluta i alla fall med att spela en liten snutt på titellåten Heroes, en liten bit av introt och också en liten bit av refrängen. Och ja, ni får gärna lyssna på den här gruppen. Jag tycker nästan det låter lite Sting eller Police om det här, för det är lite mer rockaktigt tror jag. Men ja, jag kan rekommendera The Midnight. Och tills vi ses nästa gång med ett nytt musiktips nästa månad. Ha det så bra så länge, så avslutar jag med lite av The Midnight och Heroes.
Då var det dags för tekniktipset. Och det kan bli ganska kort idag. Men vi kan börja med lite BankID-nyheter. För den som kör Android och har de förinstallerade hjälpmedelsfunktionerna såsom förstoring och talkback och så, så kommer det här med BankIDs nya uppdateringar inte att ställa till något trassel. Men däremot har man laddat in andra tillgänglighetsfunktioner ifrån en annan appbutik eller att man har installerat det på egen hand. Man kan göra sån i Android. Eller att du har installerat till exempel Commentary Screen Reader som en helt annan skärmläsare än Talkback som finns ute. Gör man det, då kommer BankID att blockera hela sin funktion. Den kommer att låsa sig helt enkelt. Och det här har med säkerhet att göra, för tillgänglighetsfunktionerna i Android, de ger ganska hög tillgång till enhetens system. Och då har man gjort den här blockeringen då för att förhindra illasinnade appar att göra sånt de inte ska i telefonen. Så förhoppningsvis så kommer man inte att råka ut för något trassel med detta. Men det kan vara bra att känna till att om man installerar andra hjälpmedelsprogram från andra källor än Google Play-butiken eller det som är förinstallerat i telefonen, så kommer det att blockera BankID. Och vi kan också tipsa lite kort att om du använder skärmläsaren JAWS på Windows, så finns det nu en mycket skojig funktion som heter smart bildtolkning. Och det här har ju funnits innan, men då har den inte varit så jättesmart. Har man gjort bildtolkning på en bild så har den oftast sagt, ja, gubbe i skägg. i bästa fall. Men nu har man lagt till maskininlärning, eller som det populärt heter AI. Och man använder bland annat ChatGPT och Googles Gemini för att tolka de här bilderna. Och då får du en mycket, mycket mer detaljerad beskrivning av en bild. Till exempel på Facebook eller något annat socialt media. Eller du kanske har en bildfil i datorn som du har glömt bort vad den föreställde. Och då kan Jaws tolka den. Det här gäller Jaws 2024 och februariuppdateringen. Eller kanske till och med bara marsuppdateringen, den han kommer att bli i. Och den här funktionen finns inte från början aktiv i Jaws, utan man måste gå in och aktivera den, för det är en sådan testfunktion så att den ingår inte i den officiella Jaws än så länge, men man kan gå in och aktivera den. Och hur man gör detta, det kan vi berätta för er om ni vill veta det längre fram. Och det var vad vi tänkte bjuda på idag på Ögonkasten. En nästintill fullmatad timme har ni fått idag med allehanda påskgodis från Synskadades Riksförbund Göteborg. Vill ni komma i kontakt med oss så är det alldeles utmärkt att skicka ett mejl på goteborgpodcast@srf.nu. goteborgpodcast@srf.nu, och då kommer ni till podcastredaktionen. Och vill ni komma i kontakt med kansliet och tjejerna som jobbar där, då kan ni mejla på goteborgkansli@srf.nu. Och så har vi hemsidan då på srf.nu/goteborg. Ja, det är mycket att hålla reda på. Och till vi hörs om en månad igen, glad påsk på er allesammans!